Jag brukar ju göra så att jag brukar låta er stå upp när vi läser evangelietexten. Men nu har ni ju stått så väldigt mycket. Så ni kan få sitta och istället försöka leva er in i dagens evangelietext. Från Markus 5, 24-34 och jag läser från Bibel 2000. Och i Konfabibeln så är det sidan 1084 för er som vill bläddra i den. Och Jesus gick med honom. Mycket folk följde efter och trängde sig in på honom. Där fanns en kvinna som hade lidit av blödningar i 12 år. Hon hade varit hos många läkare och fått utstå mycket. Och det hade kostat henne allt hon ägde, men ingenting hade hjälpt. Snarare hade hon blivit sämre. Hon hade hört vad som berättades om Jesus och nu kom hon bakifrån i hopen och rörde vid hans mantel. För hon tänkte att om hon bara fick röra vid hans kläder så skulle hon bli hjälpt. Och genast stannade blodflödet och hon kände i kroppen att hon var botad från det onda. När Jesus märkte att det hade gått ur kraft från honom vände han sig om i hopen och frågade: vem rörde vid mina kläder? Lärjungarna sa: du ser väl hur folk tränger på och ändå frågar du vem som har rört vid dig. Han såg sig omkring efter henne som hade gjort det. Kvinnan som visste vad som hade hänt med henne kom rädd och darrande fram och föll ner för honom och talade om hur det var. Han sa till henne: min dotter, din tro har hjälpt dig. Gå i frid, du är botad från ditt onda. Jesus, tack att du är här. Tack att det här är dina ord. Och tack för att vi nu får tillsammans gå in i texten och det du vill säga till oss just i en tid som denna. Helige Ande, du som är livgivare, öppna upp våra hjärtan, våra tankar, våra öron och våra ögon. Amen. Det är underbart att det är någon som säger amen. Jag tycker att det är en utmaning att predika om det onda. Hade jag befunnit mig i en annan tid och en annan plats hade min predikan såklart varit annorlunda. Men jag kan inte predika något annat än utifrån det som jag känner till och det jag lever i just nu. Orolig över vad som händer i Ukraina och i mitt liv så tar jag hjälp av en vän i samtal och bön. Och vännen ger mig ett uppdrag. Ta något som symbol för det som oroar dig och lägg det i din hand. Sträck det sen mot Jesus och se vad han gör med det. Det jag vill ge till Jesus den här onsdagmorgonen, det är alla de ord, alla de tolkningar av Bibeln som människor har kastat omkring sig i form av filmer, böcker och predikningar som handlar om den sista tiden. Och som hamnade i mig som liten och som tonåring. Som skrämde mig och gjorde mig så rädd att rädslan hamnade i mitt cellminne. En rädsla som nu helt oväntat har skjutit sina pilar rätt in i gliperna på den rustning jag har. När människor återigen plockar upp sista tiden perspektivet och tar sig friheten att tolka in alla världens händelser i någon slags tidslinje. Jag som trodde att jag hade täckt igen de här gliporna, som hade bearbetat mina sår. Jag tar en lapp som symbol. Jag skrynklar ihop den och sätter mig i min soffa. Och sen hör jag en röst inom mig. Skrynkla inte ihop den. Så jag vecklar ut den och så sträcker jag den mot Jesus. Vi är inne i tredje helgen på fastan och Jesus är på väg när vi sätts in i dagens text. Han har precis suttit vid Genesarets sjö, det är mycket folk runt omkring honom. Han har undervisat och så kommer det en man, Jairus, och kastar sig framför Jesu fötter. Och så ber han Jesus komma med hem till honom för att rädda hans dotter som håller på att dö. Och när vi kommer in i dagens text så är det just med de här orden. Och Jesus gick med honom. Det är det som händer nu. Att Jesus är på väg hem till Jairos familj. Och på vägen där så finns det en kvinna intryckt i hopen. Kvinnan med blödningar som sedan då kommer röra vid Jesu mantel. Och det är den här texten man har valt inför söndagens tema. Kampen mot ondskan. Jag tycker ju mer att berättelsen hade passat under Guds mäktiga verk eller Jesus skapar tro. Men nu är den placerad under kampen mot ondskan. Ondskan som i bestämd form. Visserligen om vi tittar liksom i texten för dagen så ser vi ordet onda två gånger. Men där handlar det ju mer om en fysisk åkomma som gör ont både fysiskt och psykiskt och säkert själsligt. Att sjukdom och död är en slags kamp mot det som är ont, det är ju självklart. Men kan man verkligen beskriva sjukdom och död som ondskan? Sjukdom och död är ju snarare effekten av att det finns en makt i vår värld som har ett enda syfte. Det är att kasta omkull, slita isär, splittra, förgöra och förvirra. Och ondskan har ingen annan orsak än sitt eget maktbegär. Det är inte en mörk sida hos Gud. Och vi behöver vara medvetna om att det finns en gräns mellan gott och ont. Den är inte alltid lätt att urskilja, men man måste tro att den finns. Hur visar sig nu då ondskan i mitt liv just nu? Den är så uppenbar i vår värld. Så nära inpå oss just nu i form av krig och förföljelse och förnedring. Och det har den alltid varit. Genom hela historien. Och den går att peka på och säga, där är den. Men oftast så är ondskan inte synlig. Oftast så är den inte någon skräcködla som jag lätt som en plätt kan urskilja och ge mig på med sparkar eller sätta upp min sköld inför. Det är ju inte för inte som Paulus skriver det här vi läste i början, att det inte är varelser av kött och blod som kampen pågår. Ondskan är alltså inte alltid det konkreta och synliga. Vi går tillbaka till kvinnan i texten. Hon som för övrigt då inte har något namn. Hon namnges bara med sitt kön och sin sjukdom, kvinnan med blödningar. Och människor vänder sig antagligen ifrån henne. Hon anses vara oren, äcklig. Hon är socialt utstött. Och kvinnan riskerar alltså genom judisk lag att göra Jesus oren. Bara genom att nudda vid honom. Så antagligen är hon superrädd. Redan där när hon liksom smyger fram till Jesus och liksom försöker nudda vid hans mantel. Och när Jesus sen ropar upp henne, då läser vi texten att hon är så rädd så att hon darrar. Rädd. Där har jag en koppling till kvinnan. Och något att plocka upp inför dagens tema. Jag kan självklart inte fullt ut sätta mig in i den här kvinnans situation och hennes kamp. Men jag kan möta henne i hennes rädsla. Du kanske kan möta henne i hennes rädsla. Något som är värt att notera är att de flesta forskare är överens om att Markus sista kapitel, kapitel 16, slutar med följande ord. Då lämnade de graven och sprang därifrån, darrande och utom sig, och de sa ingenting till någon för de var rädda. Man vet inte riktigt hur och när de här sista raderna lades till. Kanske är det för att människan så gärna liksom vill rätta till saker lite. Släta över människans mänsklighet. Rädd. Alltså vi kan ju räkna upp otaliga människor i Bibeln som är rädda. Och Jesus själv var ju rädd. Och det finns så många orsaker till rädslan. Men vad har då rädsla med ondskan att göra? Kan rädsla kvalas in under ondska? Nej, skulle jag säga. inte direkt. Rädslan har som en vet en funktion som gör att människan överlever. Springer när hon är hotad, när ett vilddjur, vi har ju inte vilddjur här nu då, men när vilddjur jagar henne, när verkliga faror lurar, så är det människans överlevnadsinstinkt. Men däremot kan ondskan uppväcka vår rädsla och bli ett drivmedel för människor till att göra onda handlingar, men också till att skapa förvirring, irrationellt beteende och onödig oro. Jag vill stanna upp där ett tag. Att ondskan uppväcker vår rädsla. Och jag skulle vilja säga att den inte bara väcker upp den. För om vi inte är uppmärksamma och snabbt avslöjar den, så sår ondskan rädsla som ogräs i vår liksom mänskliga trädgård. Och det är inte bara en sorts ogräs, utan den kan finnas i varianter. Och ibland så tenderar den att ta över. Jag vet att många med mig har känt en rädsla över situationen i Europa. Känt rädsla över sitt eget liv, sina barns och vänners liv. Döden kom ju liksom så nära inpå. Den gäller väl inte mig? Jag har dessutom pratat med många människor som känner igen sig i min rädsla, som har fått samma undervisning som mig i unga år, och nu ligger alla rädslor liksom lite huller om buller, som ett garnystan, och vilken tamp ska jag börja dra i, och hur ser det här garnystanet ut när jag vecklar ut det? De sista månaderna har varit en kamp för mig. Jag säger ordet kamp, jag hittade inget bättre ord, men det har varit en kamp för mig. Att urskilja Jesus och den verklighet och sanning Jesus står för. Hur navigerar vi ett nyhetshav som fullkomligt dränker oss med framtidsscenarier? Och hur kan vi behålla lugn utan att bli naiva eller likgiltiga? Och för oss som har växt upp i ett sammanhang där talet om tidens slut och apokalyps gör sig påmind. Genom människor som tar sig friheten att berätta hur det ligger till. Hur tar vi oss an det? När det är skrämsel som luktar illa snarare än Guds genomgripande löfte som doftar. Vad som behövs göras, det är ju att urskilja och sortera. Och det gör vi tillsammans. Vad matar vi oss med? Sitter vi med näsan i nyheterna hälften av vår vakna tid? Man ska vara medveten om att om man börjar mata den där nyhetshunden, så blir den aldrig mätt. Och den har nästan också alltid ett kommersiellt syfte. Vilka röster bjuder vi in i våra liv och hur många? Du kan få 50 olika framtidsanalyser bara på en dag om du tillbringar tillräckligt mycket tid i tidningarna eller i media. Och nu pratar jag om både kristen media och det som vi kallar profan. Bilderna som presenteras i form av foton, illustrationer och ord, som i sin tur ger oss mentala bilder, som i sig inte är något problem. Men när de mentala bilderna tar överhand, vad händer då? Jo, sanningen förvrängs och kanske blir det hjärnspöken. Och så är vi tillbaka där igen där jag var för några veckor sedan i paradiset med ormen. Som ligger där återigen framför våra fötter och småpratar. Väldigt alldagligt. Som lägger fram små nyhetsartiklar. Skickar en vän som ska säga något i all välmening. Men det blir liksom lite tokigt. Kanske till och med ett bibelord. Återigen, ormen kan låna Guds ord. Han kan lägga till och ta bort. Med ett enda mål. Och det är att ändra det Gud säger till oss. Det Jesus är och det Jesus står för. Tomhetens makt som går ut på en enda sak. Att skapa förvirring, polarisering och rädsla. Att släcka ut vårt hopp och göra både människor och Jesus och kyrkan, Kristi kropp, rädda, handlingsförlamade. Eller så ivrig att göra så mycket att man tappar fokus och springer vilse. Jag repeterar igen, ni som var här för några söndagar sedan. Från Johannes 10 som ju är ett av mina favoritställen i Bibeln. Jesus säger så här. Han ropar på sina får med deras namn och för ut dem. När han släppte ut sina får går han före dem och fåren följer honom. Därför att de känner igen honom på hans röst. Det är rösten de känner igen honom på, inte på orden. Orden kan ormen ta, men inte rösten. Hur lär vi då känna igen rösten i orostid som i vardagstid? Hur kan vi urskilja rädslans karaktär, den rädslan som vill oss ont? Ondskan i sig är egentligen ingenting om den inte får fäste i något. Vi ska läsa från Matteus 12:43. Den vandrar genom vattenlösa trakter och letar efter en plats att vila på. Hur kan vi förhindra den rädslan som förvirrar oss, som paralyserar oss, som gör att vi inte är kapabla till att vara och göra det vi kallade till? Att vara ett hoppets folk i ord och handling. Det finns en väg. Kvinnan i dagens text tar oss direkt dit. Det är att ta tag i Jesus. Om så även bara sträcka sig efter tofsen på hans mantel. Vi förstår att kvinnan är full av rädsla men också av tro. Kanske du både är rädd och att din tro känns liten. Som en liten kokt ärta. Som någon kan trampa på när som helst. Kvinnan visar vägen ändå. Sök dig nära Jesus. Sök dig till det han har gjort. Till det levande vattnet. Gör det ensam hemma på din promenad. Tillsammans med en bönevän, en samtalsvän. För det är inte lätt att urskilja på egen hand. Jag skulle vilja säga omöjligt. Vi behöver varandra. Kvinnan som visste vad som hade hänt med henne kom rädd och darrande fram och föll ner för honom och talade om hur det var. Tala om hur det är för Jesus eller din vän utan krusiduller. Liksom när vi tar fram saker i ljuset så bländas mörkret. Trollen smälter, hjärnspökena blir precis vad de är, spöken. Nu vill jag gärna upp bilden. Sortera, jag ska ge ett praktiskt tips. Sortera gärna utifrån sinnesrobönen. Gud ger mig sinnesro att acceptera det jag inte kan förändra. Mod att förändra det jag kan och förstånd att inse skillnaden. Vad denna bön djupast innebär är att ställa Gud där Gud hör hemma och oss själva där vi hör hemma. Det innebär att vi behöver öva oss i tanken på att livet ligger i Guds hand. Hur svårt kan det vara? Vi människor vill inte gärna säga eller känna, jag vet inte. Vilket kan leda till att vi intar en livsstil som präglas av ohälsosamma spekulationer kring det okända. Och oavbrutet så försöker vi liksom täppa igen de där hålen där vattnet läcker in. Kanske med nyuppdateringar, kanske med andra flyktmedel. Jag, det här är en väldigt enkel bild. Jag, vad kan jag göra? Vad kan andra göra och vad ska ligga hos Gud? Jag ska läsa från Predikaren 3. Han låter människor urskilja ett sammanhang, men aldrig kan de fatta Guds verk från början till slut. Jag vet att vad Gud gör består för alltid. Ingen kan lägga till något och ingen kan dra något därifrån. Gud är Gud och han vet. Och min Jesus just nu, jag skulle försöka illustrera, han är full av gula post-it-lappar. För jag fäster liksom mentalt saker på honom hela tiden. Saker som jag fattar att det här kan jag inte göra någonting åt. Så det är en liten illustration. Fäste på Jesus. Det som ni fattar, det här kan jag inte göra någonting åt. Och jobba med det ni kan göra någonting åt. I relation med Jesus, med andra. Det han kallar er att göra. Markus vill berätta något stort för oss. Han vill berätta vad som händer när människor kommer i närkontakt med Jesus. Med den kraft som finns i och hos Jesus. Jesus säger faktiskt till kvinnan, gå in i friden. Du har blivit hel. Hennes liv var säkert inte en rosendans resten av livet bara för det. Utan det här är ord som vi ständigt behöver ta till oss och tala in i varandra. Gå in i friden, du har blivit hel. Jesus rör sig fritt i tiden. Jesu tid är inte linjär på samma linjär liksom. Så han säger egentligen samma ord till oss idag. Och helig ande pekar ständigt på Jesus och vill påminna oss. Och Jesus, han har nyckeln till makten. I berättelsen om kvinnan finns ytterligare en dimension och den ska jag avsluta med. Det är den här, att Jesus låter inte kvinnans helande stanna hos henne själv. Alltså det kunde ju varit så att han lät henne liksom pysa iväg. Han kände kraften, men liksom hon fick bara vackert liksom springa iväg. Men med orden, vem rörde vid mina kläder? Så ber han henne berätta för alla på plats. Och jag ska nu avsluta predikan med att ge er avslutningen på berättelsen jag hade i början. Det är en balansgång ibland att låta saker stanna här i sitt eget hjärta. Ibland så blir vi uppmuntrade till att låta saker stanna här och begrunda. Det är bara för oss, någonting mellan mig och Gud. Men idag så väljer jag att berätta lite för att jag såg den uppmuntran i den här berättelsen. För slutet på min berättelse, den är inte bara till mig utan det är en påminnelse om hoppet. Den berättelse vi är en del av och som vi inte får glömma. Man får gärna samtala med mig efter predikan om man vill fråga vad menar du med det här och vad menar du med det här. Jag kommer sitta här en stund efteråt. Jag sträcker fram lappen. Det var en kuvertbit jag hittade hemma. Så här såg den ut. Jesus tar inte emot den. Jag tänker att nu tänker jag fel. Han skulle ju ta emot den. Så jag sträcker fram den igen. Och så hör jag en röst inom mig som säger, Johanna, vad ska jag med den till? Vad står det på den? Ingenting, svarar jag. Nej. Lägg den åt sidan. Så jag lägger lappen på sidan. Och så hör jag en röst. Vad har du bredvid dig? Ja, men jag har ju min bibel, tänker jag. Så hör jag rösten igen. Lägg den i dina händer. Lägg den i båda dina händer. Så här brukar jag inte hålla min bibel. Aldrig någonsin nästan. Där man håller den ju så här. Lägg den i dina händer. Vad känner du? Jag känner tyngd. Vad vägde lappen? Ingenting. Vad är boken fylld av? Jag svarar bokstäver. Ja, men vad handlar den om? Ja, men den handlar ju om hur du handlat med ditt folk genom hela historien. Det är ju hoppets bok om en framtid. Ja, Johanna, just det. Nu är vi klara. För idag. Amen.